At the conclusion of Helder Rasband's remarks, the choir.
Efter Esther Rasbands tal sjunger kören Lär mig att följa dig. De leds av Gerald Simon och ackompanjeras av Amy Talbot. Tacksägelsen uppsänds därefter av Brian Correa. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Esther Ronald A. Rasband kallades som de 70 seniorpresident den 4 april 2009 efter att ha verkat inom de 70 första kvorum sedan i april 2000. Han har verkat som rådgivare i presidentskapet för området Centraleuropa, president för området Utah Salt Lake City, verkställande direktör för tempelavdelningen samt områdesledare i områdena Nordamerika, väst, nordväst och samtliga tre Utah-områden. Esther Rasband studerade vid University of Utah. År 1995 fick han hedersdoktorat i affärsverksamhet och handel av Utah Valley State College. År 1987 utsågs han till verkställande direktör och driftsledare vid Huntsman Chemical Corporation efter att ha börjat arbeta i den firman 11 år tidigare som försäljare. Bland Esther Rasbands många kallelser i kyrkan kan nämnas heltidsmissionär i Östra Förenta Staternas mission, missionärsguide på Temple Square, biskop, medlem i kyrkans kommitté för 150-årsjubileet samt president för New York-missionen Nord från 1996 till 99. Han och hans hustru Melanie Twitchell har 5 barn och 18 barnbarn. Esther Rasband.
Well, thank you, President Davis, for that kind and
thoughtful. Tack, president Davis, för den vänliga och omtänksamma presentationen. Jag vill gratulera kyrkans utbildningsverksamhet till den här 100:e utsättningen. Vi är tacksamma ikväll att ha äldste Paul Johnson här. Paul, kan du stå upp? Äldste Johnson, kyrkans ansvariga för högre utbildning och en kär vän. Gratulationer till hela organisationen. Mina kära unga vänner. Det är en stor ära och förmån att få tala till er vid den här KUV-brasaftonen. Jag är tacksam att få tala till er här på Marriott Center på Brigham Young-universitetets skolområde och att tala till er som har samlats på platser över hela världen med många olika förhållanden och olika språk. Tack för att ni kom. Ni hedrar Herren Jesus Kristus genom att lägga åt sidan andra saker i livet för att samlas här ikväll. Jag är glad att vara här med min hustru Melanie och ett antal släktingar och vänner. Jag ber att mina ord ska ledas av den heliga anden och att ni ska känna i hjärtat att det jag har att säga är relevant för era förhållanden och era upplevelser vid den här tiden i livet. För många år sedan, i mars 1839, hölls profeten Joseph Smith och flera av hans vänner orättmätigt inspärrade i månader i Liberty-fängelset. Många som har skrivit om kyrkans historia har sagt att den här upplevelsen för profeten Joseph var en av de svåraste och mörkaste perioderna i hela hans liv. Hans ord, O Gud, var är du? Som vi kan läsa i kapitel 121 i Lärarförbunden. Uttrycker förtvivlans ensamhet i den dystraste av omgivningar. Herremarken visade sig eller sände änglar. Han slog inte vakterna och öppnade inte dörrarna till den här fuktiga mörka cellen. Enkelt uttryckt så förändrade han inte omständigheterna. Men han talade tröst och tillförsikt till Josef som ingen annan kunde. Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Det var som Herren la armen om Josef när han sa, min son. Det är dyrbara och milda ord. Och så gav han en tidtabell för Josefs svårigheter. Ett ögonblick. Vilken lärdom för oss alla att komma ihåg. Våra lidanden blir kortvariga ur evig synvinkel. Och Herren är med oss. Sen säger Herren, dina vänner står vid din sida. De ska åter hälsa dig med varmt hjärta och vänlig hand. Här var alltså Josef inlåst på grund av människors förräderi. Några av dem hade en gång varit hans nära förtrogna. Men Herren sa det så tydligt. Dina vänner står vid din sida. Vilken tröst de orden var för profeten Josef. Och vilken tröst de är för oss. Tänk ett ögonblick på vad det betyder för dig att ha någon vid din sida. Någon som du kan lita på, som är din vän i vått och torrt. Någon som uppskattar dig och stöder dig, även när ni två är skilda åt. Vår dyrbaraste vän är Jesus Kristus själv. Finns det någon bättre stöd än hans? Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Ofta är dessa änglar runt omkring oss våra vänner. Mitt budskap ikväll handlar om vikten i vårt liv av rättfärdig vänskap. När jag var ung så la en inspirerad patriark händerna på mitt huvud och öppnade genom uppenbarelse min insikt om mina möjligheter, vem jag faktiskt är, och gav ledning för mitt liv, så som en patriark gjort för de flesta av er. Jag fick veta att jag inte skulle sakna vänner och medarbetare, och att deras vänskap skulle bli en välsignelse för mig, både timligt och andligt. Jag fick rådet att till närmaste vänner välja sådana som var rättfärdiga och hade en önskan att hålla Guds bud. Den delen av min patriariska välsignelse och versen ur kapitel 121 har varit som en tröstande filt för mig genom livet. Ibland, särskilt när jag bott långt hemifrån, har de här orden gett mig frid och styrka. Mina vänner stod vid min sida, trots att många mil skilde oss åt. Vid sådana tillfällen förstod jag en av livens viktigaste lärdomar, att hur länge jag än var borta, hur stort avståndet än var, när helst mina vänner och jag möttes igen, så var det som om ingenting hade förändrats. Vi tog upp tråden i vårt liv där vi hade slutat, och det var som tiden stått stilla. Så varför betonar jag nu detta? Därför att i dagens värld är det så många som villigt byter ut sån vänskap mot videopersonligheter och snabba textmeddelanden. De slösar tiden med att identifiera sig med tv-personligheter som för dem bara är ansikten på en skärm. De väljer att mingla framför att utveckla en djup och meningsfull relation som kan beseglas i templet för evigheten. Tänk på det här. Sann vänskap baseras på kärlek till Gud och att dela den kärleken med andra. Det var en av budskapen i Liberty-fängelset. Från min första barndom, då jag växte upp i Cottonwoods stad i Saltsjödalen, så har vänner varit en speciell välsignelse för mig. De nära vänner jag fick som ung är mina vänner än idag. En del av dem är här ikväll. Så har det alltid varit. Vi har alltid stött varandra. Och jag har fått nya vänner som också har varit till styrka och välsignelse för mig. När jag tänker på vänskap så tänker jag på president Thomas S. Monson och hans föredöme. Begrunda den här lärdomen från vår älskade profet. Han sa, vänner hjälper dig att avgöra din framtid. Du har en tendens att bli lik dem och befinna dig där de väljer att vara. Kom ihåg att stigen vi följer här i livet leder till den stig vi följer i nästa liv. I en undersökning som gjort sitt urval församlingar och stavar i kyrkan fick vi fram en mycket viktig sak. De personer vars vänner gifte sig i templet brukar gifta sig i templet, medan de personer vars vänner inte gifte sig i templet inte brukar gifta sig i templet. Samma faktum gäller också de som gick på heltidsmission. Inflytandet från vännerna verkade vara en mycket dominerande faktor. Jämbördig med föräldrars maningar, klassrumsundervisning eller närheten till ett tempel. Vännerna du väljer kommer antingen att hjälpa eller hindra dig att lyckas. Det är verkligen allvarliga ord. Vem skulle inte vilja ha president Monson till vän? Han ger bort sina leksakståk i julklappar. Han ger bort sina egna kläder och skor till människor som inte har några. Han ger oräkneliga timmar till de som så ofta glöms bort på vårdhem eller kämpar för livet på sjukhus. Och han delar med sig till oss alla av sin livsglädje när han viftar med öronen. Vad kan man inte tycka om? När en grupp missionärer ombeds nämna en av president Monsons viktigaste egenskaper valde nästan alla hans kärlek till människor. En av dem till och med önskade bli granne med profeten eftersom han visste att då skulle de bli goda vänner. Jag har funnit att brödernas ord om vänskap stämmer med mina egna erfarenheter och är särskilt tillämpliga idag. Äldste Neil A. Maxwell sa: vare sig vi är unga eller gamla behöver vi vara goda vänner. Men vi bör också välja våra vänner med omsorg. Om vi väljer Herren först blir det lättare och säkrare att välja rätt vänner. Beakta de olika slags vänskap som fanns i Enochs stad och i städerna Sodom och Gomorra. Invånarna i Enochs stad valde Jesus och livets väg och blev eviga vänner. Mycket beror på vem och vad vi söker först. En del vänner är kloka och pålitliga mentorer. Ett speciellt slags vänner. De har gått före oss och de vet vägen. Också de står vid vår sida. Vilka var Joseph Smiths mentorer? Ja, man kommer genast att tänka på Moroni. Forntida lärjungar som Johannes Döparen, Petrus, Jakob och Johannes, Paulus, Josefs mor och far, hans bror Alvin. Listan är imponerande. Man kan med rätta säga att han var i gott sällskap. Tänk ett ögonblick på dem som har varit dina mentorer. Vill du vara mentor åt andra när du får möjlighet i framtiden? Förbereder du dig för att dela med dig av ditt vittnesbörd och ditt förstånd om hur man blir framgångsrik i vardagen? Historien och skrifterna är fulla av exempel på män och kvinnor som varit rättfärdiga mentorer. Det kanske tydligaste exemplet är Jesus Kristus. När han upprättade sin kyrka i tidens mitt, och då i början av sin verksamhet, så valde han ut 12 till synes vanliga män som lämnade sina yrken och var tillsammans med honom i 3 år. De gick med honom, lyssnade till hans predikningar och åt måltiden med honom, vittnade de underverk han utförde och upplevde många enskilda stunder av undervisning. Vilken oförliknig välsignelse för dem att få personlig undervisning av vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. De förändrades alla av denna förmån och det här umgänget. Ett annat exempel på ett lite oväntat omkastade rollers sätt är Joseph Smith, som blev andlig mentor för sin äldre bror Hiram. Hiram var ödmjuk och läraktig och stod vid Josephs sida. Han var med i Liberty och han var den första som föll i Carthage. Hiram valde som sin mentor Guds profet. Han valde rätt. I vår tid och under mitt tjänande som generalauktoritet har medlemmar av de 12 korum visat djupt intresse för våra personliga liv och beredvilligt delat med sig av sina egna upplevelser och effektivt undervisat oss om hur vi ska uppfylla våra heliga kallelser att tjäna. Två sådana dyrbara tillfällen för mig visas här. Jag välsignades av äldsterna Jeffrey R. Holland och Neil A. Maxwells kärleksfulla mentorskap. Jag minns också några ord som Brigham Young sa om profeten Josef. Jag skulle vilja ropa halleluja hela tiden då jag tänker på att jag har känt Joseph Smith, profeten. Jag har känt på samma sätt för ett antal ledare i vår tid. Det handlar om en mer erfaren och pålitlig person som en kunnig vägvisare och rådgivare åt en mindre erfaren, en som hjälper till att forma den personens insikt och som undervisar om principer som gör honom eller henne mer effektiv, starkare, klokare och mer värdefull som en gudstjänare. Stanna upp ett ögonblick och tänk. Vilka har varit dina mentorer? Vad har de lärt dig som har förändrat ditt liv? Hur har de vakat över dig? Hur tänker du följa deras exempel och själv vara en mentor för yngre bröder och systrar, vänner och kollegor, de som kan behöva och önska en sån relation? Låt mig ge ett exempel ur mitt eget liv. Jag har haft förmånen att ha en sådan kär vän och mentor i äldste John M. Huntsman, område 70. Filantrop, välgörare, grundare av Huntsman Group of Companies och min vän. Jag mötte John Huntsman först 1975 när jag var 24 år gammal. Jag var äldste korumets president i en församling på University of Utah och John Huntsman var min rådgivande i högrådet. Vi blev vänner och när jag gick sista året och var färdig att avsluta min utbildning vid universitetet så rekryterade Broder Huntsman mig som försäljare vid sitt plastföretag. En av mina första uppdrag var Avon, kosmetikjätten som hade högkvarter i New York. För att hjälpa mig igång med den första stora klienten så följde Broder Huntsman själv med mig till New York för att presentera mig. Och spänd inför min nya karriär och angelägen om att göra gott intryck så hade jag på mig min bästa bruna collegekostym med brun slips och bruna skor. När vi möttes på flygplatsen så märkte jag att Huntsman gav mig en konstig blick. Men han sa inget. När vi kom fram till New York så sa han att vi hade ett ställe att besöka innan vi gick upp till Avon. Och vi gick direkt till en berömd herrekupering, Brooks Brothers, på eleganta Madison Avenue. På vägen så minns jag att John Huntsman sa till mig: "Du Ron, om du ska vara säljare i mitt företag och om du ska representera mig hos Avon, då får du först lära dig att klä dig, uppträda och verka i den här nya rollen." Sen sa han: "Man går inte med brun kostym till ett affärsmöte i New York City. I alla fall inte om man representerar John Huntsman." John kände personalen vid Brooks Brothers och såg på medan de provade in en snygg, mörkgrå, kritstrecksrandig kostym. Den finaste jag sett, absolut den finaste jag ägt. När kostymen sänds iväg för att ges perfekt person så plockade vi ut en vit skjorta, några slipsar, ett skärp och alla tillbehör. Sen gick vi till skoavdelningen där John såg till att jag fick mitt första elegant mönstrade par och svarta skor. Jag antar att Broder Huntsmans konto hos Brooks Brothers gav speciella förmåner. För efter lunch så gick vi tillbaka till affären där min nya businessutstyrsel var klar. Som present från John M. Huntsman. Jag minns min tacksamhet mot John för han har besparat mig den pinsamma och onödiga upplevelsen att komma i mina collegekläder. När jag stoppade ner, och det var det jag gjorde, stoppade ner mina bruna kläder i en påse, insåg jag att han sagt till att jag var rätt klädd. Sen får vi till Avon och där presenterade John mig som den nya representanten för sitt företag. John lärde mig mycket mer än bara vikten av att se rätt ut. Han introducerade mig till ett nytt sätt att tänka. Att göra saker, att representera mig själv inför andra. Han var min mentor. Det här var den första av många sådana värdefulla lektioner jag fick av honom. Åratal senare, medan jag verkade inom Broder Hansmans företag, så var jag mycket engagerad i plikter som förde mig runt jorden. Efter en av de här affärsresorna så frågade Broder Hansman, som då var stavspresident, vad jag gjorde i kyrkan. Jag sa att jag var nöjd som lärare i klassen evangeliets lära i söndagsskolan. Han frågade mig vad jag haft för olika erfarenhet av ledarskap i kyrkan. Och jag talade om att jag hade erbjudit i olika presidentskap, men det mesta av mitt kännande i kyrkan hade varit som lärare. Sedan jag förklarat det här för Broder Hansman så berättade han om en liknande tid i sitt liv när han kallats att tjäna i en studentstav. Först i högrådet och sen som biskop. Han fann att det var idealet för hans upptagna schema. Ja, och som jag nämnde tidigare var det just då jag träffade Broder Hansman. Han sa att han kände en broder vid University of Utah som var stavspresident i en av universitetets stavar för gifta och som kunde ge uppdrag för kyrkan till bröder från hela Saltsjödalen. Broder Hansman frågade om han fick ringa sin stavspresident och låta honom veta vad jag hette. Jag samtyckte och tänkte inte så mycket mer på saken med tanke på hur upptagen han var. En tid senare så fick jag ett samtal från Robert Fotheringham, president för University of Utahs första stav. Han frågade mig om han och hans rådgivare fick komma hem för ett samtal med Sister Aspen och mig. Några dagar senare satt alla tre i stavspresidentskapet i vår soffa i vårt vardagsrum och frågade om vår situation och vårt vittnesbörd. Efter en ingående intervju med oss båda såg de tre männen på varandra och stadspresidenten kallade mig till att bli medlem i högrådet i universitetets stav. De sa att de redan hade talat med min egen stadspresident och att han hade godkänt kallelsen om de ville gå vidare med den. Jag tog emot kallelsen och började verka inom universitetets första stav. I det uppdraget fick min hustru, mina barn och jag ett underbart tillfälle att utveckla ett gott förhållande till de unga gifta eleverna med Kristus i centrum. Efter en tid i högrådet kallades jag som biskop i stavens tionde församling. Senare fick jag reda på att Broder Hansman hade ringt president Fotheringham och helt enkelt tala om att han kände någon som skulle passa bra in i universitetsmiljön. Således hade min kära vän och mentor John Huntsman, genom att bara nämna mitt namn för en tänkbar intervju, gett mig tillfälle till en ny erfarenhet i en kallelse i kyrkan. Jag tänker på de underbara ungdomarna jag träffade i den universitetsförsamlingen. I den miljön och den möjlighet jag hade att hjälpa flera av dem att själva få en anställning. En av dem är med oss här ikväll. Det viktiga är att jag fick förmånen att bära vittnesbörd om vår Herre och Frälsare och få goda vänner på ett liknande sätt som Broder Hansman gjorde för mig. Senare, när min hustru och jag kallades att presidera över New York-missionen Nord, hade vi förmånen att arbeta med många trofasta missionärer. Vi kunde hjälpa dem att inte bara bli mer effektiva i att utföra sina plikter som Herren Jesu Kristi tjänare, utan vår kontakt fortsätter än idag när vi hjälper dem med rekommendationsbrev, råd, uppmuntran och all vår kärlek. Jag får väl erkänna att jag har inte köpt någon en ny kostym eller finskor än. Som det här exemplen visar så tror jag mycket starkt på mentorskap och vänskap. Elsten Neil A. Maxwell, som varit mentor för så många, inklusive mig, sa: vi har alla då och då haft mentorer och har haft möjlighet att vara mentorer. Enligt min erfarenhet så har ord av sanning och omsorg som sägs inom sådana goda relationer lång varaktighet. Ni kan troligen nämna 3 eller 4 exempel på hur någon har sagt något, kanske bara en mening eller några ord, och ni minns dem fortfarande. Orden berör och påverkar er fortfarande. Jag tänker på den unga mor som alltid sa till sina barn när det var besvärligt: det här ska vi klara. De trodde på henne. Eller den missionär som sa till sin nya kamrat direkt från MTC: vänta dig underverk varje dag. Det gjorde han, och den tron gav inriktningen för den nya äldstens mission. Eller president Monson, när han avslutade ett tal och uppmärksammade en ung man 8 rader bak i ett hav av 5000 ungdomar som samlats till en jamboree på östkusten. Den unga mannen var min 12-åriga son, som han hade mött vid flera tillfällen. Tro mig, min son kommer aldrig att glömma att president Monson kallade honom vid namn och sa: Chris Respen, kom fram här och säg hej. Och vilket större föredöme har vi än frälsaren som såg en grupp enkla fiskare och sa de enkla orden: följ mig. I vår tid, som av aposteln Paulus beskrev som svåra tider och som profeten Joseph Smith kallade en eländets dag, som Nefi i Mormons bok beskriver som en dag när motståndaren skulle rasa i människobarnens hjärta, vill jag till er alla, mina kära unga vänner, tala om vikten av att utveckla sund och god vänskap med visa och pålitliga mentorer. Ibland är vi ovilliga att ta emot råd. Vi skjuter ifrån oss den som ger förslag. Vi får tanken att vi redan vet vad vi behöver veta. Stolthet kommer i vägen. När det händer så kastar vi bort den visdom, information eller erfarenhet som annars kunnat berika vårt liv. Tänk er vilken skillnad det hade gjort för min relation till Broder Huntsman eller för min karriär om jag har varit för stolt att ta emot hans erbjudande om en ny kostym. Det här händer ofta i ungdomars relationer till sina föräldrar, som vi ibland tycker är gammalmodiga, okunniga eller helt enkelt inte coola. Så ibland är det lätt att avfärda deras undervisning som onödig i vårt liv. De ord som tillskrivits Mark Twain kanske lär oss något. När jag var en pojke på 14 så var min far så ovetande att jag knappt tålde att ha gubben i närheten. Men när jag blivit 21, då blev jag förvånad över hur mycket gubben hade lärt sig på 7 år. Mammor och pappor, morfäder och mormödrar har mycket att ge. Avfärda inte deras erfarenhet och vad den har lärt dem och den kärlek de känner till er. Det är kanske era viktigaste mentorer i livet. Syster Raspen och jag värderar nu högt förmånen att få vara far och morföräldrar. Vilken glädje det är när barnbarnen ställer en fråga eller söker ledning om någonting som är viktigt i livet. Andra som kan ha värdefulla synpunkter men som vi ibland bortser ifrån är svärföräldrarna. Deras erfarenheter är ofta lika relevanta som våra föräldrars. Vi är klokt i att respektera deras åsikter och beakta deras råd. Många av er har inga svärföräldrar än, men jag är säker på att ni får det så småningom. Ta er tid att lära av dem och sök deras åsikt. Om ni gör det så ökas verkligen er egen visdom. För alla er som hör mig tala och de som läser det budskapet senare, finns det många andra som kan vara mentorer. Låt mig föreslå några. biskopar, stavspresidenter, missionspresidenter, kvorumledare, skollärare, seminarie- och institutlärare, pålitliga vänner och kollegor, hjälpföreningens systrar och många andra. Jag har haft glädje av så många exempel och undervisning, och det har ni också. Dra nytta av deras tankar och låt deras inflytande inspirera och välsigna era liv. Det vore svårt att överskatta vikten av att vara goda vänner. Att bli goda vänner är inte alltid lätt. Ralph Waldo Emerson gav ett gott råd när han sa: enda sättet att få en vän, det är att vara en. Och den gamla klichén, lika barn leka bäst, gäller fortfarande. För att få ha vänner som lever efter höga normer, som står för dygd och godhet, som är trofasta och trogna sina förbund, så måste du vara en sån person för dem. I den här världen, där det finns så mycket slapphet, kravlöshet och omoral, så kan goda vänner göra en hel del för att hjälpa dig att motstå vår tids onda. För de som fortfarande är singel, så ger en krets av goda vänner goda möjligheter att attrahera de slags eviga kamrat som ni hoppas att finna. Så var det med Sister Raspand. Först så var vi goda vänner. Och förslaget om äktenskap kom senare. När vi tänker på vänskap, tänk på det som profeten Joseph Smith såg i en syn och skrev om de apostlar som predikade i England. Jag såg lammets 12 apostlar som nu finns på jorden, som har nycklarna till detta tjänande i främmande länder. De stod tillsammans i en ring, mycket trötta, med trasiga kläder och svullna fötter och med blicken sänkt. Och Jesus stod mitt ibland dem, men de såg honom inte. Frälsaren såg på dem och grät. Fastän de inte såg honom, stod Jesus vid deras sida. Medveten om deras betryck och med medkänsla för deras umbärande, så var det hans kärleksfulla stöd som uppehöll dem under deras mission och förde hundratals och tusentals omvända in i kyrkan. Det var frälsaren som sa till sina lärjungar: ni är mina vänner. Det var frälsaren som lärde: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Det var frälsaren som kallade: kom till mig. I fråga om vänskap, liksom i alla andra evangeliets principer, är Jesus Kristus vårt föredöme. Nu, mina kära, unga, nya vänner, samlade över hela världen, bär jag er mitt vittnesbörd att det här är Jesu Kristi evangelium. Jag vittnar om att en mycket viktig del av evangeliet är de vänner ni får och de mentorer ni följer. Precis som jag blev lovad i min patriarkaliska välsignelse vid 19 års ålder. Jag slutar där jag börjar ikväll, med de ord ur skriften som talades av Gud till profeten Josef när han var i Liberty-fängelset. Och jag säger att de här orden lika gärna kunde ha sagts till er och mig i de omständigheter där vi befinner oss just nu. Dina vänner står vid din sida, och de skall återhälsa dig med varmt hjärta och vänlig hand. Jag bekräftar det här löftet som gavs av Herren i början av denna kyrkas återställelse. Jag ber att vi alla ska få förmånen att åtnjuta rättfärdig vänskap och mentorskap medan vi växer tillsammans i Jesu Kristi evangelium. De här tankarna ger jag er ikväll I Herrens Jesu Kristi namn, vår väns namn. Amen.